Vi skal i Jesu vår frelses navn fortsette disse juleforsamlinger. Og vi, vår bønn er fortsatt at Gud etter sitt ord og løfte fortsatt skulle være med oss og velsigne samværet her. En av de gammeltestamentlige tekstene for i dag finner vi skrevet hos profeten Jesajas. Vi skal lese fra kapittel 52. Teksten begynner egentlig fra vers 6, men jeg leser vers 5 også, og til og med vers 10. Ordene lyder i Jesu navn. Derfor skal mitt folk lære å kjenne mitt navn. Ja, på den dagen skal de lære å kjenne at jeg er den som sier, se her er jeg. Hvor fagre er på fjellene hans føtter, som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Sion, din Gud regjerer. Hør, dine vektere løfter røsten, de jubler alle sammen, for like for sine øyne ser de at Herren vender tilbake til Sion. Bryt ut i jubel alle sammen, til Jerusalems ruiner, for Herren trøster sitt folk. Han gjenløser Jerusalem. Herren avdekker sin hellige arm for alle folkenes øyne, og alle jordens ender får se vår Guds frelse. Dette var ditt ord, hellige Fader. Hellige du oss i sannhet. Ditt ord er evig sannhet. Amen. Vi har jo allerede fått høre om det aller største gledesbudet som er forkynt her på jord. Det var når engler ifra himmelen kom og forkynte, dere er i dag en frelser født. Og vi hørte ordene, den var personlig til hyrdene, men det ordet er også personlig til oss. Og om vi ikke personlig klarer å ta imot Guds ord og hans løfte om frelsen som er født, nettopp for mine synders skyld, for å frelse meg, for å kjøpe meg ifra verden og føre meg over i hans elskelsens rike. Om jeg ikke klarer å tro det, at Jesus døde for at jeg skal få del i det evige livet, da er Guds gledesbrev til oss ikke noe annet enn et forseglet brev som inneholder den dyrebareste og største skatten som Gud har skjult i det brevet. Men så lenge brevet ikke åpnes og gis til meg, til deg personlig, så hjelper det oss, hverken her i tiden eller i evighet. Guds budskap til oss, det er som et brev som er nevnt. Vi har hørt her i teksten vår, den gammeldagse måten under en krig til å bringe et gledesbudskap, at nå var krigen slutt. Nå har fiendene kapitulert. Nå har vi fått fred i landet. Det gjorde man ikke sånn som i dag, for man hadde jo ikke digitale medier for å sende beskjed. Men man benytta budbærere, personer som var sendt som sendebud med et godt budskap. Og når de så dem løp og kom imot, så var man som oftest veldig spent på hvilke budskap har sendebudet nå fra krigen. Fortsetter krigen fortsatt å rase? Går menneskeliv enda tapt? Eller kommer sendebudet med et gledens budskap? Vi kan lese en del tilfeller fra Gamle Testamentet, spesielt om disse sendebud. Et av sendebudene ble sendt til kong David. Vi kan lese derom ifra kongeboka, som jeg minns rett, om når David og hans menn ser dette sendebudet som kom, så var man veldig spent. Så ser man han kommer helt alene, og det var alltid et godt tegn. For når en våger å komme alene, så vet man. Og så var det vanlig da, at da kom han med et godt budskap. Vi går ikke inn på den fortellingen, men for David så var det slett ikke noe godt budskap. Det var derfor at hans kjære sønn Absalom måtte late sitt liv. Og David han håpet så inderlig når han ber Absalom, Absalom, Och om bara var död i ditt steg. Men det var för sent. Absalom var död. Men nu hörte vi om ett annat glädesbudskap. Det var det sönnen själv som måtte offra sitt liv för att vi ska få del i budskapet. Del i frälsen och det eviga liv. När vi mottar ett brev, det är ju alltid spännande i juletida, även om det inte är så väldigt vanligt idag. I alla fall inte bland yngre folk att känna julehilsen, julekort. Så i alla fall för oss som är så pass uppe i åldern, vi sänder julekort och vi mottar julekort. Och särskilt när brevet är lukkat igen och man må öppna det och läsa, så är det alltid spännande att läsa vad julekort eller julebrevet innehåller. Och det har alltid en avsändare. Så var det också med det glädens budskap som Gud, han som sände det ut, han vill på en måte göra sig tillkänne. Han fortäller här i det första verset som vi läste upp. Därför ska mitt folk lära och känna mitt namn. Vad var egentligen Guds namn? Moseboka, så kan vi ju läsa om Guds namn. När Moses skulle föra Israels folk ifrån Egyptens träldom, ifrån trällehuset, så var han rädd för att gå dit. De spör, vem har sänt dig? Så svarar Gud till han, hans namn, jag är, har sänt dig. Det skulle hans namn vara ifrån släkt till släkt. Och Guds namn i hebraisk text, det heter Ani Hu. Och på gräsk lyder namnet Ego Eimi. Och jag ska bara säga så mycket. Det heter både på hebraisk och på gräsk. Jag är. Det är Guds namn. Det är han som var för tid blev till. Han som har varit ifrån evigheten. Han som är upphavet till allt. Det är han som lever och härskar här idag. Även om kaos är i dagens färden. Det ser ut som att det är ingen Gud som kan stå bak och styra människans ondskap. Men trots allt så är det Gud som tillåter ting som sker, att det ska ske. Men inte bara det att Gud var ifrån evigheten av och att han är den som är, som bärer alla ting med sin kraftsord också idag. Men han är också i evighetens evighet och det är han som här talar till oss nu idag. Och därför får vi tacka Gud för att vi har en så trygg och säker avsänder på detta himmelske glädesbudskapet om en frälse som är född nettopp för oss. När budskapet lyder sånt som det var på Jesu tid, Guds rike har kommit när omvändare och tro evangeliet. Ja, då är det viktigt att man också öppnar sitt hjärta för att ta han emot, för att han ska få komma in. För att han ska få rensa sitt hjärta, vårt hjärta till en bolig för sig. Att han ska få göra oss till sina barn, till himmelska arvingar. Vi har ju igår öppnat julgava. Och säkert alla som här har vi fått julgaver som vi gläder oss över. Och mänskligt sett så är det så att någon gava kanske var mer kärkommen än andra. Men den största julgave som Gud har gjort, den är hans enbarne son Jesus Kristus. Vår fagre är på fjällen hans fötter som kommer med glädesbudskap. Om vi går till Nya Testamentet, till det tionde kapitel i Romerbrevet, så står det också om dessa himmelska sänder som kommer med bud om att striden mellan kvinnans ätt och slangens ätt, den upphörde på den måte genom Golgata, att Jesus med sin blod vann en evig fred. Och när vi tar emot hans glädesbudskap, då ger det och skänker det fred också i våra hjärtan. Jag tänker många med mig har fått uppleva det väldigt konkret. Efter att loven kanske i lång tid har fördömt oss och vi har kjent at med våre synder så har vi ikke forårsaket annet enn å uttrøtte Gud med våre synder, så som vi kan lese om i Esaias 43. kapittel. Men når ordet om syndens forlat i det høye og hellige Jesu navn og i det rensende Jesu blod har fått lyde for våre ører, forkynt av disse himmelske sendebud som vi hørte om her, eller de som også Paulus skriver om i Efeserbrevet, så er vi da sendebud i Kristi sted. La dere forlike med Gud. Og når vi har latt oss forlike med Gud, ja, det skjer ikke på den måten at vi liksom kan gi nåd til Gud. Vi har ikke noe annet å gi til Gud enn våre synder. Men det er jo de som nettopp Jesus tok på seg på Golgata for å sone vår synd. Og på den måten så får også vi høre det store gledesbudskap som gleder hjertet. Det er som en brann som tennes. En ild som ikke kan utslukkes. Det som ikke verden og verdslig og timelig vellyst å søke efter det øynes lyst og kjødens lyst. Om ikke det forkveler det, så er den himmelske glede som Gud har tent i hjertet som en brann, som sikkert mange med meg husker, helt ifra ungdommen av, en glede. Takk, himmelske Fader, at jeg får lov å være ditt barn. Må du holde din beskyttende hånd over meg, og verne og beskytte meg sånn at jeg aldri skulle tape av hjertet den dyrebareste og den største skatt. Hjelp meg så mitt navn aldri skulle bli strøket ut av livsens bo. At min glede ikke bare skulle få være her i tid sammen med Guds folk, men i evighetens evighet hjemme hos Gud i den himmelske herlighet. Disse gledesbud, eller dette gledesbud som Esaias her skriver om, det er han som forkynner fred, som bærer et godt budskap. Ja, han forkynner frelse. Ikke frelse ved hvem som helst. Men som vi leser om i Apostlenes gjerninger 4. kapittel, at det ikke er gitt noe annet navn under himmelen som mennesket kan bli frelst enn i Jesu Kristi navn. Det er det høyeste, helligste navnet som er gitt under himmelen. Vi husker den tiggen som satt der ved tempelet og hoppet på almisse. Og så svarer apostlene: sølv og gull, det har vi ikke, men det vi har, det gir vi også deg. I Jesu Kristi Nazareens navn, stå opp og gå. Og sånn fikk den syke da krefter i sine føtter, sto opp og lova og priste Gud for frelsen og for salighet. Det tales her om Sion. Sion er jo det andre navnet på Jerusalem. Jerusalem, det er Guds stad. Det er et åndelig bilde på Guds forsamling her nede på jord, der denne frelseskonge, ærens konge, han som profeten hadde i detalj skrevet om, han som skulle ride inn på et asen, på en asins fol. Og så gikk det i oppfyllelse nøyaktig de profetier som Gamle Testamentet hadde skrevet om. Det er han, det budskapet som skal lyde da for Sion, det er det samme budskapet som Gud vil skal lyde for oss nå i dag. Din Gud regjer. Så kan vi stanse opp og tenke over vårt eget liv, vårt eget hjem. Hva er det som får herske i våre hjerter? Er det Kristi fred som vi er kalt? Eller er det noe annet som har fylt vårt hjerte, sånn at Guds fred må ta kanskje andre eller kanskje tredje plassen der? Er det sånn at vi har fylt våre hjem med alt annen glede, vår fritid med å lese all annen litteratur, og Guds ord, det taper alltid i konkurransen med alt annet? Sånn er det faktisk, sånn som vi kan lese også om kongesynens bryllup. Det behøver nødvendigvis ikke å være synd, det som hindrer oss ifra å prioritere rett. Man kan gifte seg sånn som en der i ord. Den andre, forstår vi, han startet opp med gårdsdrift og hadde 5 par okser. Han måtte gå for å prøve dem. Ja, det er så mange ting som opptar vår tid. Men derfor stilles vi som kristne och som människor alltid inför valg. Och det är inte 10 valg som vi har, men det är 2 valg. Det är liv eller död, det är välsignelsen och förbannelsen. Det är 2 herrar som vi kan tjäna och inte fler här i tiden. Och den herre som vi tjänar, det läser vi också, han ska vi också en gång få lön av. Och därför så är det så viktigt att Guds ord skulle få lyda för oss, inte bara i julhögtiden. Att vi skulle gå och höra Guds ord, ha omsorg för odödliga själ, för att få näring och föde till vår odödliga själ. Inte bara några få gånger för året, kanske i större högtider eller på stor församling. Men sånt som det är med den vanliga näringen som vi behöver, alltså mat, då är det ju vardagsmat. Det är den som bygger upp kropp. God och sund vardagskost. Tänk om vi bara varenaste dag och var helg bara skulle spisa julsylte och fet och usund mat. När vi behöver vardagskost. Därför är det så viktigt att Guds ord skulle få bo så rikligt ibland oss. Inte bara det att vi läser och gärna hör det och snackar det till andra. Men att ordet skulle få vara den maten som vi skulle få äta, som vi kan läsa om oss från profet Jeremia. Så lyder ett ord, och det ordet, det är viktigt för alla. Hör. Det är bara ett kort ord med utropstecken. Hör, som vi läser ett annat sted, så ska deras kärlek leva. Spörsmålet är, hvordan kommer ett människa till en levande tro? Och hvordan får ett människa del i denna frälse? Romerbrevet är klar på det. Först behöver en som sänder ut. Han som vi nämnde lite om i det 6:e verset här. Så behövs det någon som är villig till att vara ett sändebud. Och ett sändebud som vi Timos så nämnde. Det är en ängel. En Guds ängel som går ut med detta dyrbara sändebud. Eller så kan det vara ett annat ord som inte är så mycket brukt nu. Det heter herold. Och en herold, det var detsamma som en profet. Långt på väg i alla fall. Han fick ett budskap. Och det budskapet skulle han förkynna fullständigt uförändrat. Han skulle vara helt tro till han som sänder han med budskap. Och så skulle han fortälla det nöjaktigt. Sån som uppdragsgivaren har befallt. Sån var det med de gamla testamentliga profeterna. Man sa alltid, så säger Herren, så står skrevet. Och det är viktigt också för oss, också idag, att Guds ord, som jag nämnde, skulle få en så stor betydning för oss. Att vi inte bara hör, att inte docker som är tillhörare bara skulle utan vidare höra och ta emot och lyda det som vi som förkynner. Men att det skulle vara sånt som man ju var i den första apostoliska tid. Att man går till skrift. Att man rannsakar och granskar. Stämmer det som blir förkynt överens med det som står skrivet i Guds ord. Och då är det som ett kompass som vi kan stole på, som är kalibrerat. Som stämmer överens med kartet. Och kartet är Guds ord. Det är det som ska styra och leda oss alla. Det är det som vi samlas inför. Den som talar läser vi. Han talar som Guds ord. Och nu lyder ordet till oss. Lånar vi våra öron till Guds ord. Och lär vi Guds ord gå i hjärtat. Sånt som Maria. Hon hade ett lyttande öra. Och hon hade ett gott hjärta. Hon tog vare på ordet och gömde det i sitt hjärta. Och så gick hon och grunna på vad Gud, vad Jesus hade menat med det. Sån ska också Guds ord få arbete i hjärtat. Jag har hört någon gång har sagt att det ska vara lite som gräset som kyrne äter. Kyrne kallas ju för drövtyggare och man ser det sån förenklat att de har liksom flera magar. Och sån ska Guds ord. Det ska inte bara gå in i öron, in ena öra och ut andra öra. Och heller inte uppmuntra Guds ord att vi ska vara liksom spruckna karl som inte bryr oss om det vi hör. Men Troen skall virke, troens lydighet. Det betyr att ordet skall gå in i hjärtat. Och om buden lyder, och om Guds ord och Guds ords förmaningar lyder entydigt och klart, så är det inte ett bud ifrån oss som förkynner och som talar. Men det är ett ord ifrån Gud själv. Och det är han som förväntar att hans barn ska respektera det han vill lära och det han fostrar. Jesus talar oss om vem som älskar. Det är inte de som hör. Nej, de är bara lik de som bygger på sand. När regnet tömmes eller spyler ner över och storman och uvärre blåser, så faller det huset därför inte att det inte har något grundval. Men den som hör och den som gör är lik ett visst människa som byggde sitt hus på en klippegrund. Här talas det också om väktare. Och väktare är ju också detsamma som sändebud eller Guds profeter eller de som har Guds ord och bär ut. Nu är det ju sådant för oss kristna och Guds barn att alla är vi präster. Alla har vi del i det här allmänna prästedömet. Det vill säga sån som Maria efter Jesu uppståndelse. Sån som ett vilket som helst människa som har fått uppleva att bli en kristen, ett Guds barn. Så är det så stor glädje i hjärtat att man önskar inte att hålla det skjult. Men man vill fortälla till dem man möter hur stora ting Gud har gjort emot den. Det är det som det betyder att vara ett vittne. Alltså att fortälla om det som vi själva har fått sett. Och uppleva. Eller det samma som vi läser också i någon texten för dessa dagar, kanske för idag också, från Johannes 1 och först Johannes 1, om det som vi har sett, det våra ögon har sett och det våra händer har rört med. Det är det som man förkynner. Det är det ordet som blir levande, som virker ibland för oss. Dina väkter löfter rösten, de jublar allesammen, för like för sina ögon ser de att Herren vänder tillbaka till sig. Texten här, och speciellt profeten Esaias, han levde ju mitt i den tid när Israels folk blev sänd till Assyria. Han förkynner om det mörke som var över folket, och speciellt när assyrerkungen kom och omringade Samaria i 3 hela år, när det var så otroligt stor hungersnöd, ja nöd bland folket. Då var det verkligen mörke och dysterhet där i folket. Men folket och profet och prästen och kungen var ugudliga, med det resultat också att de blev sända till Assyrias fångenskap. De ville inte höra. De ville inte adlyda. De förföljde de som Herren hade sänt i deras namn. Så som vi också kan höra från morgondagens text från Stefanus dag. Hur man begynte med förföljelse av det lilla nyfödda barn. Eller hur man förföljde Moses, Guds man då. Men nu talas det till Guds folk här. Här når Herren vänder tillbaka till Sion. Så lyder glädesbudskapet: bryt ut i jubel allesammen, det är Jerusalems ruin. För vad var det annat än ruinerna? Om vi då går till den tiden när Israels folk vände tillbaka från Babels fångenskap, så var det kun ruiner. Bymuren var revet ner. Templet och dess grundvalla var allt var ruinert och allt innehåll där i templet var fört bort. Både till Babel och till Assyria. Men nu talas det om en ny tid. Efter att synden har fått härska och ödelagt och skada. Efter Jesus säger på Golgata. När människorna omvänder sig och tar emot honom. När de lär sig trösta sig av honom. Bryt ut i jubel allesammen deras Jerusalems ruiner. För Herren tröster sitt folk. Ja, han järnlös Jerusalem. Herren avdäcker sin heliga arm för alla folkens ögon. Och alla jordens änder får se vår Guds frälse. Vi som kristna och Guds barn, vi har fått uppleva och erfara och ta emot detta glädjens budskap att en frälsare är född oss. Och en frälsare har blivit född in i våra hjärtan. En frälsare, Jesus Kristus, har fått bli vår kung och vår herre. Han som regerar och härskar och som vill föra och leda oss med sin egen härlige, gode och härlige ånd. Samtidigt som vi upplever och erfarar det att det är på många måter likadant sånt som i Kanans land efter att Israels folk hade kommit hit. Även om de flesta fienden var driven ut så fanns det allikevel rester av dessa fiende folk som fortsatt utövde sin gammal avgudstjänste och locka och ville förföra Guds folk till synd. Jag hade inte något annat än bilder på också ett människa. Efter att man också har blivit en kristen så går det kan på den måten och till inte göra arvesynd i oss. Att det stiger upp ifrån kött alla dessa fördärvliga och skadliga och dödliga lystan som vill locka och föra oss tillbaka till en gamla avgudstyrkelse som har varit före omvändelsen. Därför så är det viktigt också att vi som kristna alltid skulle minnas och våka. Alltid skulle minnas och döda kjödets gärningar med ånden. Då vi löfte om och få lov att leva. Alltid är det viktigt att vi minnas rättningen också. Att vi ska följa den här Jesus. Ja, till och med genom kors och trängsel och bära det lilla kors som oss följa med när vi vill bekänna Jesu höje namn. Men det har då så stor välsignelse och nytte med sig att det föres sånt som vi hör. Även om det går genom trängsel så går det då trots allt till paradis. Och även om vi upplever och erfarar kanske varje dag, i alla fall väldigt ofta, nederlag att synden fäster sig så i oss. Och vi känner hvordan synden har på en måte tatt rom i alle deler av oss. Ikke på den måten at den hersker, at vi lever efter kjødet. For om vi så gjør, så lærer Guds ord at vi skal dø. Men tross alt så kjenner vi synden og dens krefter og virkning i oss. Tror jeg at også dere gjør sånn som jeg mange ganger kjenner. At man virkelig begynner å tvile. Kan det være mulig? Att jag får lov att vara en kristen och ett Guds barn som känner på sådana skröpligheter, sådana svagheter, sådana, ja många gånger sådana gamla och syndiga begär. Men om man samtalar med andra erfarna kristna så ser man att ja, sådana har det varit för dem också. De har heller inte liksom fått levd sådant som kristenlivet, sådant som en dans på rosa. Men som en korsbärare, en som har måttet döda kjødets gärningar och efterföljande Herre Jesus Kristus. Men om vi håller ut i troen och om Gud ger oss kraft så vi får bevart troen och den helige ånd så vet vi och så tror vi att det kommer en dag när vandringsstaven får läggas ner. När den trötte vandringsmannen får gå hem. In till den himmelske bröllopshöjtid för att vara med sin älskade, sin kära vän och själsbrudgum med den Herre Jesus Kristus och alla Guds helige med Abraham och med Isak och Jakob. Här i tiden så är det gott att få synge julesånga och synge om vår Jesus. Men i den himmelske höjtid där ska det vara en så stor glädje som ska vara till från evighet till evighet. Gud hjälp och bevara oss alla att vi alla skulle nå fram och hem. Därtill hjälp oss Gud Jesus, välsignade namn.